klyftan orsakar ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjetunionen.
Has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
Castro själv, han dör först 2016, 90 år gammal, och blir ihågkommen både som hjälte och tyrann, en av de mest kontroversiella ledarna i modern tid.
Your newspapers, radio, television, motion pictures are under state control. No dissent or opposition is allowed in the public media.
Bárbara.
Bárbara.
Nosotros no tenemos las mismas concepciones.
We do not have your same conceptions.
Nosotros no tenemos el concepto de libertad de
prensa. Our concept of freedom of the press is not yours.
Du har lyssnat på Gift med kemiprofessor Ulf Ellervik. Producerat av mig, Kajsa Linderoth. Och det här är en produktion av Podlit för Sveriges Radio P1.
Just det, så heter kanalen. Det är torsdag 29 maj. Det är Kristi Himmelsfärds dag och det är också veterandagen. Och närmast i den här kanalen ska vi få en nyhetsuppdatering. Klockan är 8.
Ekots nyheter, och först till vår rapportering om journalsystemet Cosmics införande i region Gävleborg. Journalsystemet har skapat problem även i fler regioner som nyss har infört det, och förutom de tusentals inlästa läkarutlåtanden som hamnat på hög är det också problem med bland annat remisshanteringen. Det här säger Otim Nokrash som är överläkare på kvinnokliniken i Gävle.
Systemet innebär tydliga risker för patientsäkerheten. Och trots att vi larmat upprepade gånger så har liksom inte skett någon genomslag i det.
Ekot har tidigare rapporterat om att tusentals diktat, det vill säga inlästa läkarutlåtanden som ska journalföras, har samlats på hög efter att Region Gävleborg bytt journalsystem till Cosmic i början av året. Överläkaren Otim Nokrash uppger att det också är allvarliga problem med remisshanteringen, där remisser tappas bort i systemet.
För långa loppet där så kan det vara patienter som väntar på cancerutredningar där det blir fördröjningar.
Journalsystemet Cosmic har använts i många år av flera regioner. Region Uppsala har till exempel haft systemet i 20 år och där beskrivs det fungerar bra. 9 regioner, där Gävleborg är en av dem, har gått samman och upphandlat Cosmic. Och vid införandet av de 6 regioner som är igång har det rapporterats om problem på flera håll. Thomas Block, medicinskt ansvarig för Cosmics leverantör Cambio, säger att problemen till stor del handlar om vilken konfiguration de 9 regionerna har valt.
Man har inte riktigt lyckats anpassa konfigurationen utifrån verksamhetens förutsättningar ännu. Det är det som vi tillsammans måste försöka lösa framöver.
Och reporter här var Sara Milchner Funset. I Karlstad bröt en kraftig brand ut vid 1-tiden i natt i en slöjdbyggnad på Internationella Engelska skolan. Byggnaden är helt utbränd och branden har lett till kraftig rökutveckling över delar av Karlstad. Det här säger räddningstjänstens insatsledare Jan Thor.
Det har varit mycket rök som har utav det här kärpappstak och allting, och det har ju varit väldigt rökigt i hela Karlstad egentligen. Jag har fått jättemånga samtal till SOS om rökutveckling och att det luktar rök hos dem och grejer, och det är inte så konstigt för det har varit en stor rökutveckling här i Foss som sen har gått ner över centrala delar av Karlstad och även i ytterområdena i Karlstad.
Jan Thor vid räddningstjänsten, och ingen person har skadats vid branden i Karlstad. Socialdemokraterna beslutade sent igår kväll om ett nytt partiprogram på partiets kongress, och det är den första uppdateringen av programmet sedan 2013. Beslutet togs efter en debatt om hur partiets migrationspolitik ska formuleras. I USA har en federal domstol stoppat president Donald Trumps så kallade Liberation Day-tullar från att träda i kraft. Domstolen menar att president Donald Trump överskred sina befogenheter genom att införa generella tullar på import från länder som säljer mer till USA än de köper. Enligt domstolen i New York så är det bara kongressen som har befogenheter att reglera handel med andra länder. Trumps regering har meddelat att beslutet överklagas. Och mer nyheter från USA. Den amerikanska halvledarjätten Nvidia överträffar förväntningarna trots exportrestriktioner till Kina. Det här visar den senaste kvartalsrapporten.
Nvidia rapporterade bättre än väntade resultat och intäkter på onsdagskvällen. Vinsten per aktie blev 96 cent, 3 cent bättre än väntat, och omsättningen nådde drygt 44 miljarder dollar, 75 miljoner dollar över förväntningarna. Nvidia utvecklar hård- och mjukvara för AI-applikationer som används i datorer, självkörande bilar, medicinsk analys, spelkonsoler och datacenter. Företaget har just en stark tillväxt inom datacenterverksamhet som ökade med 73% jämfört med föregående år. Trots president Trumps handelsrestriktioner med Kina, som kostat Nvidia 4,5 miljarder dollar hittills, fortsätter företaget att växa. Nvidias aktie har stigit med 40% sedan i april, driven av en stark efterfrågan på deras AI-chip. Peder Gustafsson, Boston.
I Sydkorea har ett militärflygplan från marinen med 4 personer ombord kraschat i ett bergsområde vid staden Pohang längs östkusten i Sydkorea. Rök har setts från platsen där olyckan ska ha skett. Där rapporterar Reuters med hänvisning till den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. Vädret i Götaland till en början sol som till eftermiddagen varvas med stackmoln i de östra landskapen. Även i Svealand sol som under dagen varvas med stackmoln. I södra Norrland väntas det efter en solig morgon bli stackmoln och i kust och inlandet regn eller åskskurar. Även i norra Norrland till en början lite sol och sen så mulnar det på under dagen. Ekot, Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Jag söker mig till vatten. Jag söker mig till bäckar, fontäner, åar, dammar, älvar, hav och som nu en insjö. Det är som en törst som drar mig till vatten. Där finns liv, syre, vila, skönhet i glittrande vågor och i mörka brådet djup. Men det finns också det som släcker den inre, andliga törsten och som ger en kontakt med källan inom. Där vilar heligheten. Jag heter Marianne Greip och just idag sitter jag på bryggan vid Helgasjön utanför Växjö i den här direktsändningen. Och med mig här på bryggan finns Are Norrhava som är präst i Vantörsförsamling i Stockholm. Vilka är dina tankar om heligt vatten, Are?
Alltså när man pratar om helighet så handlar det ibland om sånt som är väldigt sällsamt och ovanligt. Alltså någonting fridlyst. Och då tänker jag på en grön kärn uppe i Hälsingland där naturen är väldigt speciell. Och på en bäck som bryter fram där. Och där är jag faktiskt döpt som liten i det källvattnet ur Gladbäcken. Men samtidigt så sitter vi nu också bredvid en bastu vid en sjö. Och då tänker jag också på allt det här vattnet som finns inom oss. Det är också en bild av helighet, det här som är så nära att det nästan är närmare än vad vi är oss själva. Jag tänker på tårar, men också på svett. Alltså hörde man säga att i bastun så sitter jag och svettas mina bönor.
Mm. Det är också heligt vatten. Men du, vi kom ju hit för någon timme sedan bara för att börja förbereda den här sändningen då. Och jag har ju varit här många gånger förut, men du såg den här platsen, eller ser den här platsen för första gången. Kan du beskriva vad du ser och vad din känsla är?
Ja, men jag kände att någonting lade sig rätt i mig när vi kom ner till vattnet här. Vi sitter vid en brygga som är lång, går rakt ut i sjön och sjön är ganska stilla. Det glittrar lite så där med sol över ytan och så grönt och fint försommarljus från träden och vassen här omkring.
Men det är en fin plats tycker jag. Och det är också så att Helgasjön där vi sitter då, det var ju inte en tillfällighet att vi satt oss här. För att namnet, man tror ju att det har sitt ursprung ur det fornnordiska ordet helgi. Som betyder just helig eller helgad. Så det var en ganska passande plats att sitta och sända det här programmet som vi har gett rubriken. Det heliga vattnet från livsåskådning i P1 då. Vi kommer att prata om vattnets betydelse inom olika religioner och livsåskådningar de närmsta 1,5 timmarna. Och här är några av de röster som du kommer att höra, du som lyssnar.
Den judisk-kristna skapelsemyten berättar om det mörka och djupa kaosvattnet som täcker jorden.
Vattnet är moder till det födda universum och upprätthåller alla skapelser. Dess källa och början är i rymden.
precis som åns grumliga vatten reflekterar fullmånens ljus, så speglar mitt sinne världen, oavsett vilka tankar, känslor eller omständigheter som är närvarande.
Inom islam är inte vattnet bara en fysisk substans. Det är en symbol för renhet och förnyelse.
Det här samiska känslan att vi är naturen. Att veta det. Att det inte finns någon skillnad där.
Det här var klipp ur några av de korta betraktelser som vi kommer att få lyssna på under den närmsta timmen. Och de är hämtade från de fem världsreligionerna. Men på slutet hörde vi också ett plums, för ganska snart så kommer det en gäst som ska bada härifrån bryggan och berätta varför badet är viktigt för hennes andliga liv. Vi hörde också rösten från Elin Taylors som är samisk sångerska och jojkare. Och hon kommer att finnas med vår reporter Lisa Henkov från vårt systerprogram här på P1, nämligen Naturmorgon. Och du är med oss nu, Lisa.
Ja, det är jag.
Ja, var är du?
Jag är i Sierre naturreservat. Jag är alltså öster om Jokkmokk, norr om polcirkeln.
En bra bit härifrån med andra ord.
Ja,
och du har också vatten där, det hör jag.
Ja, vi har sökt upp en liten bäck som rinner här. Eller det är en ganska, i sydsvenska mätt mått så är det ju ett rejälare vattendrag. Men här uppe är vattendragen stora. Det är mycket vatten i det här landskapet. Både på vintern när vattnet färgar landskapet vitt som snö och på sommaren. Och våren särskilt då när det flödar vatten genom hela landskapet. Från väster till öster.
Kan du ge oss en liten hint om vad ni ska prata om, du och Elin, under morgonen här?
Ja, men dels så ska ju jag ge lite naturvetenskapliga perspektiv på det här med vatten. Och sen så ska jag och Elin prata om vattnet i den samiska andligheten. Och också kommer vi prata om och få höra en sång till källan.
Mm. Mm. Och då är det Elin som sjunger, förstår jag.
Ja.
Ja, vad fint. Och jag och Are, vi kommer då prata om andlighet och religioner och olika sorters vatten som finns i, alltså allt från dopvatten och vigvatten och källvatten och annat kommer vi prata om här från bryggan då. Och som ni hörde tidigare så var det så att vi har klipp från olika världsreligioner. Och vi sänder ju andakten i P1 också och varje vardagsmorgon, 5:45 på morgonen sänds de. Och vi sände temaandakter med fem världsreligionerna. En vecka förra året handlade en sån temavecka om vatten. Och vi har fångat upp några delar ur andakterna. Först ut är Susanne Dahl som är studentpräst i Umeå.
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker. Och en Guds vind svepte fram över vattnet. Vatten är livets ursprung. Darwin föreställde sig att livets vagga var en liten sjö. Andra har föreslagit havsbotten. Nu har de gamla teorierna begravts och forskarna menar att livets uppkomst kan ha skett genom att en gejser skickade upp en kaskad av skållhett vatten i luften. Så föll vattnet ner igen som ett tätt, varmt regn som fyllde små, nästan uttorkade vattenpölar i det karga landskapet. Landskapet var ett av få landområden, ett antal vulkaniska öar i ett oändligt hav. Planeten var fortfarande mycket ung, men på plats i denna ogästvänliga värld var ett virvar av kemiska reaktioner i färd med att skapa det första livet. Det liv som sedan dess har erövrat alla delar av vår planet. Från glödheta klippor, djupt nere i berggrunden, till snötäckta bergstoppar. I begynnelsen var vatten. Det var så livet började. Den judisk-kristna skapelsemyten berättar om det mörka och djupa kaosvattnet som täcker jorden och Guds vindens rörelse, en närvaro, en vilja, en riktning. Och skapelseorden bli till. Och liv skapas. Ordning ur kaos.
Hon, Susanne Dahl, hon hänvisar till första Mosebok här, tror jag. Men kaosvattnet, vad menar hon med det, Are?
Mm, hon sätter verkligen ord på en nyckel, om man ska förstå vattnet i våra traditioner. Och det är liksom att vattnet både är källan till liv, men också kan vara liksom kaotiskt och någonting som kan hota livet, dubbelheten där. Jag vet att jag hörde påve Franciscus säga liksom att det här rörelsen egentligen från kaos till kosmos, det finns i det lilla och i det stora. Och han gjorde då en parallell till idag när vi ser liksom socialt kaos eller politiskt, trycker då på hur viktigt det är att vi lär oss att liksom stilla och hitta, ska säga, så hitta till någonting lugnare i oss själva, så att också kaos kan bli ordnat liksom i världen. Mm. Så att det är en bild både för det inre livet och för det yttre livet. Mm. Och så både någonting som är helt livsnödvändigt, men som också kan vara lite oberäkneligt och som vi inte har kontroll över.
Du har vatten i rörelse hos dig, Lisa.
Ja, jag har ju det. Det pålar. Och det är så kraftfullt att vara nära ett vattendrag så här. Jag sitter ju nu på kanten och det är väldigt svårt att ta sig fram faktiskt. För att vattnet har ju verkligen tagit landskapet i sitt grepp. Det är en våtmark och sen kommer det en kulle lite längre bort som är sandig. Och så växer det enar och fjällbjörkarna som är här, eller det är ju små björkar, de har ju inte slagit ut sina blad än. Så att ni sitter i något grönt, frodigt där och här är det tallgrönt, engrönt men inte lövgrönt ännu.
Just den här morgonen är det ju nästan full sommar här. Det bådar gott för dagen, det börjar bli varmt och vi har sett tre familjer med sjöfågel här. Men vi var inte helt säkra på vad det var, för vi har inte samma koll på fåglar och sånt som du, Lisa. Men här är ju grönt och det är en helt annan vattenmiljö här.
Ja, och det här med vatten, alltså det som jag tänker på först när vi började prata om vatten, det var ju också det här med den här lilla molekylen. Alltså vatten är ju en liten molekyl, en syre och två väteatomer. Det är pyttelitet liksom jämfört med mycket annat vi har runt omkring oss. I molekylväg. Men det har den här förmågan att hålla ihop. Och det är ju det som gör att det blir det här flödet, ytspänning och att iskristaller formar sig enligt vissa sätt. Det är ett speciellt sätt som vatten har att hålla ihop med andra vattenmolekyler på. Som gör att det får de här unika egenskaperna som kanske bidrar till att det finns i vår kropp och bär information och bär näring, bär allting i vår kropp liksom. Vi har ju 60% vatten ungefär i kroppen brukar man säga, men när man är nyfödd då har man 80%.
Oj.
Så det är verkligen ja, fascinerande.
Ja, vatten är liv, det har vi ju liksom fått höra här nu både från dig och Susanne då.
Ja, och det, så är det ju i naturvetenskapen också. Sen finns det en aspekt till som blir extra tydlig när man är så här långt norrut när det gäller just hur vatten beter sig som vätska. För dels så finns det ju i luften vattenånga som kan kondenseras och komma som regn. Och sen finns det ju också is som är liksom den andra sidan av vatten och snö med de här iskristallerna och det. Och det som är så otroligt speciellt med vatten och som man har forskat på länge och har försökt att förstå hur det egentligen uppstår, att vatten när det fryser, när temperaturen blir mindre, lägre, då brukar liksom rörelsen i vattnet, den minskar också, Men det som händer är ju att vattnet utvidgar sig när det blir is. Så det blir som luftigare och lättare. Och det är det som gör att vi har sjöisar som ligger på sjön och inte sjön flyter från botten. Och för livet så är det otroligt viktigt. Därför att då kan ju fiskarna och allt livet finnas kvar i sjöar och hav under vattnet. Och det är ju samma sak med isberg, att de överhuvudtaget flyter. Så att, ja, det är en fantastisk...
Det är en spännande molekyl också.
Verkligen.
Du, vi ska från en bäck eller ett vattendrag i Sierre utanför Jokkmokk ska vi till en å utanför, eller ja, i Halland någonstans. Vi ska höra Parker Hall som är zenbuddhistisk ledare i Göteborg som har gjort en andakt om vatten.
Månen reflekteras i ett sinne klart som stilla vatten. Även de brutna vågorna reflekterar dess ljus. I mitt utövande av zen så försöker jag se bortom mitt vardagliga dualistiska perspektiv där det finns ett jag någonstans här inne och en värld där utanför. En liknelse som ofta används i zen är att vi är som vågor på havet där vågen är vår upplevelse av vårt individuella jag. Vågen kan glömma bort vad den är och fastna i en vanföreställning om att den bara är just den här vågtoppen. Nöjd här uppe på toppen men rädd för att rulla ner och dö. Det vågen så lätt glömmer bort är att den förvisso just nu är eller händer som en våg. Men oavsett form är havet, är vatten. Och eftersom vågen är vattnet i havet är den också alla andra vågor samtidigt. Både hav och våg är vatten och blir till tillsammans. Precis som åns grumliga vatten reflekterar fullmånens ljus så speglar mitt sinne världen oavsett vilka tankar, känslor eller omständigheter som är närvarande. Månen reflekteras i ett sinne klart som stilla vatten. Även de brutna vågorna reflekterar dess ljus.
Parker Hall, zenbuddhistisk ledare i Göteborg i en buddhistisk andakt då. Sänds i andakten i P1 här för ett år sedan. Det påminner lite grann om en dikt av Rumi som jag har hört.
Ja, absolut.
Visst är den fin?
Tänker du på den här med att kunna se månen och stjärnorna speglas i sitt eget väsen först när vattnet lägger sig?
Ja, det är nästan samma ord egentligen som de använder där.
Eller? Ja, verkligen. Jag tror också att det är en mänsklig erfarenhet oavsett om man mediterar eller inte. Alltså, här blir vågen en bild för människans inre liv och för sinnet och sådär. Att uppleva hur det liksom stillar sig inom en. Komma till en sån här plats till exempel och liksom bara så här vara med vågorna och deras rytm kan göra att någonting lägger sig och att det blir kanske inte spegelblankt men nära på och att man då också ser lite mer klart kring sitt eget liv. Men jag tycker det är så fint det här, han säger också att även en bruten våg reflekterar. Det är liksom, det blir en andlighet som inte är inne på perfektionism eller prestation utan ja, alltså även om vågen är lite bruten så kan det ändå reflekteras där i.
Har du någon sol, Lisa, hos dig som kan glittra i bäcken eller i vattendragen?
Alltså, som det glittrar. Det är så soligt och himlen är så blå. Och när jag tittar mot vattendraget här så är det ju så att det är massor av fjolårsgräs som hänger ner i gula draperier och så sticker det upp lite grönt på sina håll, men det har inte kommit så långt. Men det finns något som är så påtagligt här när jag tänkte på det här med vattnet och rörelse och alltihop. Och det är att det flyger runt en hel del mygg faktiskt. Ganska stora myggor. Och myggorna är ju så speciella för det är väldigt mycket liv som rör sig mellan vatten och luften och marken så att säga. Och det gör ju myggorna till exempel. Att de växer till som larver, ägg och larver i vattenpölar. Och sen så genomgår de sin omvandling och flyger iväg. Och det är ju, ja, det är så vackert. Men vatten formar ju också landskapet. Här sitter jag ju och ser formligen hur inlandsisen har avsöndrat kulle efter kulle med sand när den har stått här och älvar har dragit fram när isen har gått tillbaka. Så alltså, det går inte att förstå, tror jag, riktigt hur viktigt vattnet har varit för landskapets utformning och också för exakt vilket liv som finns på en plats.
Mm. Och också fortsätter att vara naturligtvis, och väldigt tydligt när vattnet inte finns också längre, när det drar sig undan.
Ja, precis. Det ger verkligen, det är som en barriär för liv på något vis, om det finns vatten eller inte.
Ja. Vi ska lyssna på ytterligare en andakt från de här temaandakterna som vi sänder. Och vi ska lyssna nu på Paras Sharma som gör hinduiska andakter i P1. Och där finns också en koppling och liknelse mellan själen och vattnet, precis som det var med Pake vi hörde här tidigare.
Precis som vattnet i olika floder går in i det stora havet, går själen in i oändligheten. Vattnet är en evig kraft som sträcker sig bortom den fysiska kroppen med dess ständiga rörelse genom avdunstning, nederbörd och flöde. Vattnets cykliska natur liknar själens återfödelse och kontinuerliga kretslopp. Den eviga cykeln av födelse, död och återfödelse. Vattnet är moder till det födda universum och upprätthåller alla skapelser. Dess källa och början är i rymden, och i djupet av havet är dess ände. Detta citat från Rigveda placerar vattnets källa och början i rymden och betonar dess överjordiska och andliga ursprung. Av hinduer hyllas floden Ganges som en gudomlig ström som kommer från himlen till jorden för att rena själar och avlägsna synder.
Rymden är källan och havets botten dess ände. Det tycker jag ger en fantastisk bild. Man ser liksom hur en flod börjar i himlen och sen sträcker sig ända ner till djupaste havsbotten. Man säger ju också Paras här att Ganges kommer från himlen för att rena människor från synd.
Mm.
Det är ganska fina bilder.
Väldigt starka metaforer. Men det är slående också hur liksom i religion efter religion så har människor tagit hjälp av just vatten för att försöka orda om det som är svårt att förklara. Men som ändå är så viktigt i livet.
Mm. Och det är ju just det här med att rena människor från synd, det är också någonting som är återkommande. Och vi kommer att prata ganska mycket mer om det, om tvagning och annat. Men jag vill också spela upp ett litet inslag om en hinduisk festival som hålls varje år, som heter Kumbh Mela. Och i år, den 13 januari, så inleddes den här festivalen. Och den lockade ungefär 400 miljoner besökare i Indien till de stora heliga floderna då, för ett heligt dopp.
Det kändes fantastiskt och vi stötte inte på några problem alls, säger Karan Singh som precis gått upp ur badet och försäkrar att vattnet inte alls var kallt. Under morgontimmarna badade enligt myndigheterna 6 miljoner hinduiska pilgrimer där floderna Ganges, Yamuna och Saraswati möts. De kommande 45 dagarna beräknas 400 miljoner vallfärda hit för att ta ett heligt dop som enligt de troende renar själen och leder till att man slipper återfödas. Ganges är trots sin status som helig kraftigt förorenad. Inför festivalen har avloppsrör som mynnar ut i floden stängts av. Och flodens mående engagerar. Den här sången tackar Ganges för att hon förser oss med vatten och en massa annat som inte andra gudar ger oss, säger Meradevi som gör en ritual med blommor och sång till Ganges ära efter sitt dop. Naila Salim, Prayagraj.
Du lyssnar på ett program från Livsåskådning i P1 med mig, Marianne Greip. Och med mig har jag Aron Arhava som är präst och meditationslärare. Och vi sitter här den här vackra morgonen på en brygga vid Helgasjön utanför Växjö. Och med oss har vi också Lisa Henkel som ni har hört, vår reporter på Sierra utanför Jokkmokk. Och vi har ytterligare en gäst här som heter Maria Ståhl. Hon är med oss här. Hon bor i Växjö. Hon har verkat under många år som yogalärare, vandringsledare och som tidigare kallade sig sekulär buddhist, men som nu har konfirmerat sig som vuxen och precis gått kyrkans grundkurs på Sankt Sigfrids folkhögskola, där vi nu sitter på deras brygga, på deras område. Välkommen Maria.
Tack så mycket.
Du har badat där ganska många gånger här vid Helgasjön.
Det har jag.
Ja, ett heligt vatten. Vad har du för relation till Helgasjön egentligen?
Ja, men jag har en ganska stark relation till Helgasjön. Jag har ju inte alltid varit en sån här året-runt-badare som jag är nu. Men jag började för några år sedan att bada och sen i mitt liv så hände det ganska mycket jobbiga saker. Det var lite sorg, det var uppbrott. Och då blev Helgasjön, framförallt Helgasjön, och badet en ovärderligt viktig del i mitt liv.
Kan du berätta hur?
Ja, det var att jag kände att jag var tvungen nästan att bada. Jag hade ett behov av att bada, jag hade ett behov av att vara omsluten. Och man skulle nästan kunna säga, och jag tänkte nog så här också, att vattnet var som Gud för mig. Att jag längtade, jag behövde, jag ville bara vara omsluten, totalt omsluten. Och känna det i hela kroppen. Någonting som faktiskt fysiskt kändes i hela kroppen, att här, nu är jag omsluten, jag får vila. Ja, jag är buren.
Mm. Men det var också egentligen innan du hade en tro, eller?
Ja, det var väl på vägen kan man säga. Ja. Jag hade ju i mitt liv just då så började jag också att utforska nåden. Jag brukar kalla det för att jag började utforska nåden. Jag hade väl haft lite svårt att vara hållen och vara buren tidigare i mitt liv. Och sen så kom nåden in som en bild. Och där gick jag vidare och där kände jag mycket att vattnet var... Ja, vattnet blev nästan nåden för mig.
Mm. Det är så spännande att du pratar om nåden. För i kyrkan, en av de vanligaste frågor som jag får är så här, vad är den här nåden som ni pratar om? Och jag tänker när jag lyssnar på det att man måste nästan liksom hitta det upplevelsevägen. Alltså du pratar om att bli omsluten och verkligen känna i kroppen, att vara buren. Alltså jag förstår precis vad du pratar om och jag tycker att det är en bra förklaring på vad nåd är.
Mm. 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 Hur har du en ritual när du badar? Gör du den på speciellt sätt? Eller?
Nej, jag gör nog på lite olika sätt. Jag kan både gå i med hela kroppen alltså att sänka mig ner så typ i vattnet, men också gå det och verkligen känna del för del mötas av vattnet. Och jag tänkte på det här nu, jag hörde en predikan förra söndagen där det var bönsöndagen och då kände jag så, ja men precis, det badet var och fortfarande är till viss del för mig också, att det är en bön.
Mm.
Omslut mig, håll mig,
ta hand om mig.
Ja. Ja, låt mig få vila här nu.
Mm.
Mm.
Så fint Maria, du har ju badkläderna på dig också nu, eller ja, och badrock över och det är en strålande fin morgon. Du är redo för att bada helt enkelt.
Jag är alltid redo att bada.
Ja, du får hemskt gärna bada och berätta sen lite mer om vad badet betyder för dig. Så ska vi prata om andra sätt att sänka sig i vatten, du och jag, tänkte jag. För att till exempel här så vet jag att det är ju en folkhögskola här, en kristen folkhögskola, och Karina Samuelsson som är skolpräst här, hon döper konfirmander precis bakom oss här ibland. När det kommer alltså unga människor som inte är döpta som barn.
Vilket blir allt vanligare.
Ja, och då går de ganska ofta hit.
Mm.
Nu ser vi Maria gå ut på den här långa bryggan här. Hon har badrocken på sig fortfarande. Nu åker den av.
Ja. Men ungefär så där ser det ut också när unga eller vuxna döper sig, alltså i havet eller i en sjö. Man går ut i sina långa vita liksom, dräkter och så sänks man ner. Och jag menar, det är ju någonting som många upplever som andligt, det här, att man får känna med kroppen. Och det blir en skillnad. Jag tänker, när jag döpte så var jag en liten bebis. Mm. Jag minns inte det. Men det är ändå någonting som jag kan liksom påminnas om när jag sänker ner mig själv i en sjö. Mm. Och liksom känner mig liten.
Nu hör vi. Vi har en stor mikrofon stående längst ut på bryggan. Så nu hörde vi Marias... när hon lägger sig ner baklänges här i vattnet.
Hon är i sitt element.
Ja, blundar.
Nej, men det här med litenheten, Marianne. Alltså just det här, liksom, när jag hör Maria berätta också. Det är så lätt att tänka att det är någonting dåligt. Att man ska vara stor och sådär. Mm. Men jag kan känna att det är så otroligt sunt ibland för mig. Att få känna liksom den här... Liksom, jag menar, att havet bär, att vattnet är större än mig. Och att jag faktiskt kan slappna av en stund nu. Så när då unga människor dör på det sättet så blir man också tillbakalutad i prästens famn, ner i vattnet sådär. Och det är ju så gammalt att man gör så när det är större.
Ja, för det är ju verkligen en hand i ryggen där och att sänka sig ner. Och om man gör som Maria gjorde, lutar sig tillbaka och lägger sig och flyter lite grann och slappnar av i full koncentration, så bär ju vattnet verkligen också. Då behöver man ju inte göra någonting. Det finns där bara.
Snacka om metafor för livet. Det är i alla fall vad jag kämpar med dagligdags. Liksom, att inte spänna emot så mycket.
Nej.
Det funkar inte så. Vi har inte kontroll. Men vi kan liksom stilla oss och försöka hitta in i den där platsen i oss själva.
Mm.
Men vad sa Pake? Liksom, även de brutna vågorna. Mm. Det är de här stunderna, ögonblicken, att få luta sig mot något större.
Det finns ju en religion som heter mandeism, där dopet och vattnet är väldigt, väldigt viktigt och centralt. Och bland annat så dyrkar man ju Johannes döparen, alltså Jesus kusin då, som sin största och sista profet. Och det är ju en abrahamitisk religion, säger man då, som utövas i Irak och Iran. Men den finns i Sverige också. Ungefär 11 000 mandeer finns det i Sverige. Och vattnet har alltså den här centrala heliga betydelsen och där är ju dopet en väldigt viktig ritual, och det måste ske i flödande vatten, alltså rinnande vatten, i en flod till exempel, eftersom den anses ha direkt koppling till den himmelska ljusvärlden. Och då är vi där igen, alltså den hinduiska tanken där med Ganges och så. Och dopet är inte heller en engångshändelse, man gör det inte bara en gång, utan det är en återkommande ritual som man gör många gånger under en människas liv. Och det är alltså en väg till renhet och närhet till Gud. Som, det är lite fint det också, tycker jag. Att man liksom, men det finns något liknande inom kristendomen.
Ja, för oss är det viktigt att vi döps en gång. Det är också att man inte ska börja fundera. Gick det rätt till? Skulle jag känna på något särskilt sätt? Nej, där handlar inte om min upplevelse. I grunden så är det något annat som är större. Men samtidigt så har många av oss behovet av att påminna oss om det här. Och då kan man få en doperinran.
Mm.
Kanske har du sett i kyrkor ibland, inte minst i kanske katolska länder, så finns det också vatten när man kommer in som man kan lägga på pannan och korsteckna sig.
Ja.
Men också på påsknatten i år, i midnattsmässan, jag har aldrig sett så många människor komma fram och just vilja få vatten på pannan och liksom få minnas och ta emot av en annan person också. Mm. Att du är döpt.
Mm. Du nickade där, Maria, du kom tillbaka efter ditt bad.
Ja.
Du nickade när Aron berättade om det med vattnet i pannan.
Ja, jag var på nattmässan på påsken. Och då var det väldigt många.
Mm.
Eller det kanske inte var då, det kanske var en annan. Men under påsken i alla fall.
Mm.
Ja. Och det är ju väldigt fint.
Mm. Mm. Hur var det nu?
Ja, jag ville ju inte kliva upp egentligen. Men nu var jag ju tvungen att göra det. Det är fantastiskt.
Mm.
Mm. Fortfarande är det ju ganska lagom temperatur också, tycker ju vissa av oss då, som tycker
sådär
om det här lite svalare.
8 eller?
nej, det är varmt. Men jag tänkte på när du frågade här om jag har någon speciell, om jag har någon ritual.
Mm.
Och jag har en sak som jag alltid gör. Och det är att jag alltid tackar vattnet när jag har badat.
Mm.
Den sjön, det är vatten som jag har badat i.
Mm.
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 Har du hört det uttrycket, Maria, alltså att leva i sitt dop? Du säger ju ofta så i Svenska kyrkan att det är ett sätt att liksom tyda livet. Jag lever i mitt dop.
Nej.
Jag tar det till mig allt mer. Liksom, att en gång vart jag döpt och så kan jag försöka leva i det dopet.
Mm.
Och för mig då så är det precis alltså i upplevelse, emotionen att verkligen så här, göra saker eller låta det ske.
Mm.
Mer än att tänka stora tankar om det.
Mm. Mm. Betyder badet lika mycket för dig idag som det gjorde under den där perioden när du hade mycket sorg och så?
Det betyder lika mycket, men det betyder inte riktigt samma sak. Jag tänkte på det när du frågade mig vad jag har för relation till badet nu. Och det är mer en relation där jag också ger någonting.
Mm.
Där jag kanske ibland också väljer att inte bada.
Mm-hmm.
Och det var inget val för mig då. Då var det bara ett måste.
Mm.
Ett sånt starkt behov. Men nu kan det vara att jag väljer att inte göra det. Att jag kanske bara sitter vid vattnet. Men det är också någonting där jag ännu mer tydligt ger av min närvaro när jag går in i vattnet.
Mm.
Eller går ner i vattnet.
Mm. Det är en kommunikation helt enkelt. Där.
Det är en kommunikation, precis.
Och jag tänker, det för mig till tankarna kring de här heta källorna och sättet man badar på i Japan. Shintoismen och buddhismen där, som är ju lite sammanlänkade. Där uppfattar man de här baden som just en helig stund oftast. Att ett tillfälle man kommunicerar med sin skapare helt enkelt när man badar. Och många gör det i tystnad och i meditation och så. Och det handlar också väldigt mycket om att rena sig från synd. Och man befriar själen från synd. Och man tänker att ingenting kan återställa den inre balansen lika bra som 42-gradigt vatten. Att sänka ner sin kropp där då i ett badkar eller en naturlig vulkanisk källa som de ju faktiskt också har då. Och det finns ett buddhistiskt ordspråk också som säger att den som badar befrias från 7 sjukdomar och begåvas med 7 välsignelser och att man stiger ur badet som en bättre människa. Men jag vet inte om det bara är 42-gradigt vatten eller om det funkar även här då i 12-15 grader eller vad det nu kan vara.
Ju kallare desto bättre, eller hur Maria?
Absolut. Men det är också så faktiskt, som jag har tänkt mycket också, att när jag har den här känslan av att nu är jag människa igen.
Mm.
De orden har kommit till mig när jag har badat.
Mm.
Att det liksom är en, jag brukar kalla det för kontroll alltid lite, som en omstart. Mm. Nu är jag människa igen.
Ja.
Mm. Mm.
Så fin, tack.
Jag tycker det är häftigt också. En gång var jag så arg när jag var ung vuxen. Och så tog en äldre kompis med mig ner till sjön. Och så kastade oss ner i sjön. Och så skrek vi under vattnet. Ingen hörde någonting. Känslorna fick flöda. Och kom upp och kände mig mycket lättare.
Mm.
Vattnet bar.
Nu vänder vi våra öron mot Jokkmokk och Sierra utanför Jokkmokk. Där vi har vattnet Pola. Du är norr om polcirkeln, berättade du också tidigare, Lisa Henkow från Naturmorgon, som är med oss här.
Ja, det blir nätt och jämnt. Lite mörkt på nätterna. Så pass norr om polcirkeln är det. Och soligt är den just nu. Och jag vänder mig mot Elin Teilus, samisk sångerska artist, som också har en stark relation till vattnet. Berätta.
Ja, för mig och så är ju vattnet, hon är ju ett levande väsen. Och hon är en del av min mor, av jorden. Och hon är ju ett av de elementen som vi får lov att leva nära och känna och få, precis som det har sagts tidigare, liv av. Vatten är liv. Hon är som ett blodomlopp som är en del av den här stora cirkeln som vi får vara en del av. Och hon ger ju också liv, alltså som är sjöarna, fisk och sen när hon förvandlas på vintern när isen lägger sig så blir det färdväg för renarna. Och det är någonting med den här djupa relationen som nästan går bortom relationen, för att vi är del av varandra, precis som Maria sa.
Och där är det också en relation som ska vårdas. Som en kärleksaffär. Där jag tackar för vattnet när jag får ta vatten som ur kallkällan till exempel. Att alltid minnas det, att det är en gåva i det här vardagliga, i det enkla, så ger hon liv, och att vara tacksam för det.
Mm. Har du några speciella ritualer som har med vatten att göra eller praktiker? Finns det något badande?
Ja, men för mig är det när jag är hemma i Utsjö. Vi har en kallkälla där som jag kommer att berätta mer om. Och till henne går jag och hämtar vatten. Och det är alltid för mig en så vacker upplevelse att gå över den här spången ner till henne genom skogen och sen få ta del av vattnet, och sen så säger jag tack för vattnet. Och ja, det skulle jag säga är min ritual och enkla ceremoni.
Mm. Ja, det är vackert. Och vad tänker du när vi sitter här nu vid porlande vatten, vid vatten som rör sig, den här rörelsen?
Mm. Jag tänker också att vattnet bär berättelser, och att den här rörelsen, precis som i kallkällan, så är det ju en rörelse. Och det finns ju också vatten under jord. Och allt det här bär också berättelser till oss. Och information. Och det finns en sån skönhet i det, att ingenting är permanent. Och att vi behöver förhålla oss till det. Förhålla oss till rörelsen, vara med i rörelsen och lyssna till den. Och då kan vi samverka på det allra bästa sättet. Och sen att bara få sitta här. Gud, vilken tacksamhet och vilken... Ja, nåd det är att få vara här. Att vi får lov att vara här tillsammans. Vattnet och vi. Mm.
Ja, och det glittrar här nedanför. Det är en bäck som slingrar sig fram, eller en jock som slingrar sig fram. Och det blir nästan som en liten, liten ö här ovanför. Och så ser man verkligen de här virvlarna, den här rörelsen. Små vågor som uppstår, inte av vinden ovanifrån, utan de uppstår underifrån av de här virvlarna i rörelsen i vattnet. Och så glittrar det ordentligt när man vänder blicken mot solen. Och det är också lite vitnande precis där det pålar som mest med stenarna. Och det här är också en slipande rörelse. Vattnet har ju en kärleksaffär med jorden kanske också, med stenarna.
Absolut, det tänker jag. Och i det mötet som vi får vara med om här på jorden, med allt liv som inom oss och i det väldigt, väldigt enkla och så fundamentala livsgivande, och där vattnet är en del av den fantastiska livet som vi är totalt beroende av. Så ja, jag ser mötet där, speciellt mellan solen här och vattnet. Det glittret som uppstår av att vi möts.
Vilken fin beskrivning ni ger av platsen ni är på. Lisa Henkarp och Elin Taylors. Och jag tyckte det var så fint också att när Elin kallade kallkällan där i Utsjö för henne. Och det blev liksom bara, det blev så här, ja såklart, det heter ju källa. Så. Och jag ser fram emot att ni ska berätta mer om källa och källor efter klockan 9. Då vi just pratar om källor och vad det betyder. Men vi ska tillbaka till det här, de olika världsreligionerna, nämligen islam. Och då har vi Sema Ekinci från Malmö nu.
Inom islam är inte vattnet bara en fysisk substans. Det är en symbol för renhet och förnyelse. När jag känner mig turbulent inombords är det något så lugnande med att blicka ut över ett hav, en sjö, ja vatten i alla dess former. Det är något med att veta att det där stilla vattnet också är en del av oss. Vattnets lugn och anpassningsbarhet till naturen är en påminnelse om att vi människor också är det. Vattnets generositet och den grönska som sprider sig i dess närvaro talar även för den rikedom vår generositet bär med sig. Jo, man kan till och med se vattnets cykel från himmel till jord som den andliga resa vi gör i livet. En ständig förnyelse av den vi är och de olika faser vi tar oss igenom i livet. Men att vi alltid återvänder till Gud i den renaste formen möjligt.
Det är så spännande, för alla de här religionerna egentligen pratar om det med rörelsen och renheten och så. Det finns så många krokar som hänger i varandra, tycker jag.
Verkligen, men jag fastnar också för vad hon säger om liksom lugnet och tryggheten i vattnet. För att vi lever ju en tid också när vi lätt blir uppvarvade och oreglerade. Vi kan leva i fight or flight 24 timmar om dygnet. Och vatten har ju den förmågan också, att vi kan komma i kontakt med oss själva. Varva ner och liksom gå in i vila. Och där är det också mycket lättare att mötas. Vi är mer sällan konflikter där. Sällan vi plågar oss själva på olika sätt. Alltså att bara det här att försöka hitta tillbaka till kontakten igen och kunna återvända. Förnyelse, tror jag hon sa.
Vi ska faktiskt höra ett utdrag till ur en andakt. Men där är det Salim Nayar som läser ur Koranen om hur man tvagar sig inom islam.
Gud säger i Koranen: troende, när ni går till bön, två då ansikte och händerna samt armarna upp till armbågarna, och stryk med de våta händerna över huvudet och två fötterna upp till fotknölarna. Och om ni befinner i ett tillstånd av stor rituell orenhet, ska ni rena er genom att skölja hela kroppen. Sen säger han: Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men han vill rena er och fullkomna sin nåd mot er. Kanske känner ni tacksamhet.
Det här var ju precis då, handlade om tagningen innan bön. Och det finns också regler för när man ska tvaga sig inom islam. Och det är som sagt inför bönen, oavsett om den är obligatorisk eller frivillig. Och man måste tvaga sig innan man går runt Kaaba i Mekka, när man gör sin pilgrimsfärd. Och man måste tvaga sig innan man rör Koranen. Det tycker jag är en fin koppling mellan en helig bok och vatten också.
Där har vi verkligen också det här med helhet som någonting avskilt och någonting väldigt liksom värdefullt. Och för att närma oss så kan vi behöva göra saker innan. Alltså för att gå in i ett annat tillstånd. Mm. Vi behöver det. Ibland kan människor säga, ja men Gud är överallt. Jo, men vad ska jag göra med det, min vardag, med allt vad den har? Jag behöver liksom bryta ner det på ett sätt där det kan jobba med mig. Mm. Och att då få tvaga sig innan bön och gå in i det här tillståndet. Ja, jag tror att det är så viktigt.
Mm. Vi ska också höra Nike Sniders berätta om att man inom den judiska traditionen, att man också där har regler för tvagning.
Den judiska lagen halacha stipulerar att man ska tvätta sina händer före en måltid. Traditionen heter Netilat Yadayim på hebreiska, vilket kort och gott betyder handtvätt. Men ritualen har också ett äldre namn, Mayim Rishonim, som betyder de första vattnen. Vi kan läsa om reglerna för handtvätt i Talmud, och den bokstavliga renheten har också sällskap av en mer abstrakt. Den som följer detta påbud blir rituellt ren. Den rabbinska traditionen talar också om en andra handtvätt, den efter en måltid. Den kallas för Mayim Acharonim, eller de efterkommande vattnen. Och det är nu det blir intressant på riktigt. Talmud säger oss att handtvätten efter en måltid är viktig för att tvätta bort Sodoms salt från våra händer. Hos vissa judiska grupper lever traditionen kvar som ett symboliskt skvättande av vatten över fingertopparna. För det viktigaste för oss är att inte få Sodoms salt i ögonen. Andra traditioner tvättar händerna grundligen, och somliga gör endast detta vid högtider.
Sodoms salt, vad är det av det? Det låter bibliskt.
Ja, det är det också. Nej, men det handlar ju om Sodom och Gomorra, platser där människor levde på ett gränslöst och ohållbart sätt. Ingen medkänsla med utsatta, etc. Och det berättas då att Lot, en man, hans fru, suktade liksom ända tillbaka till en livsstil som inte höll för alla, och då blev hon till salt. Och då är det en symbol då för liksom ett sätt att leva där vi liksom inte är på spår. Mm. Som inte blir bra för alla.
Mm. Finns det någon motsvarande tvagningsceremoni egentligen i den kristna traditionen?
Ja, Jesus går lite emot det där och pekar mycket inåt, att det är något som sker i det inre. Men i katolska kyrkan och i vissa sammanhang, också andra, så kan man se hur prästens händer tvättas i samband med nattvarden. Alltså inför då att ta i brödet. Så att det finns, men inte så mycket i Nya testamentet på det sättet.
Nej, men Jesus tvagade ju lärjungarnas fötter.
Exakt.
På skärtorsdagen innan sista måltiden där.
Ja, och där blir tvagningen då ett sätt att uttrycka barmhärtighet. Alltså han sänker sig. Inte en person som är högst upp i en hierarki, utan han går rakt motsatt och liksom visar att den som är liten är stor.
Mm.
Och den som ger åt andra är rik. Så att där blir renhet på ett lite annat sätt.
Vi direktsänder den här morgonen Livsåskådning i P1 med temat Det heliga vattnet. Och vi sitter, jag och Aren Norrhova, då vid en brygga vid Helgasjön utanför Växjö. Och vi kommer att komma tillbaka efter väder och nyheter. Och då kommer källan finnas i centrum. Och då kommer vi också tillbaka till Lisa Henkow och Elin Taylors i utanför Jokkmokk.
God morgon. På SMHI finns Angelica Lundberg. En högtrycksrygg växer in över Skandinavien från sydväst och på de flesta platser runt om i landet blir det en hel del sol idag. Över södra och mellersta Norrland växer dock stackmolnen till och ger en del skurar. I eftermiddag främst längs södra Norrlandskusten kan dessa skurar bli kraftiga med åska. Från brittiska öarna rör sig ett lågtryck sakta åt nordost på Norska havet och i natt drar tillhörande regnområde in över sydvästra Sverige. Imorgon fortsätter regnet norrut över Svealand och Norrland. Under helgen sen tar sig en ny högtrycksrygg in över landet och i alla fall södra Sverige ser ut att få en solig lördag eftermiddag och kväll. Under söndag och måndag väntas nya lågtryck med regnområden in från sydväst. Idag är risken för skogsbrand stor eller mycket stor i Östergötland, Sörmland och sydöstra Dalarna. Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor i fjälltrakterna. Prognos fram till imorgon bitti. Hela Götaland utom Gotland mest soligt. Under dagen främst i de östra landskapen bildas stackmoln. Idag 15-20 grader, högst vid ostkusten. I kväll eller i natt mulande västerifrån följt av regn eller skurar. I natt omkring 10 grader. Västlig vind som i natt vrider till sydlig och vi har friska vindbyar. Gotland. Moln och regn drar bort norrut och följs av soligt väder. Idag 15-18 grader. I kväll och i natt mest klart väder. I natt 7-10 grader och vi har en vind omkring väst. Hela Svealand, soligt eller växlande molnighet, inledningsvis i de ostligaste delarna, kan molnen vara täta och ge någon skur. Idag 15-20 grader, i Dalafjällen 10-15. I kväll eller i natt mulnande västerifrån, i Värmland, Dalarna, Västmanland och Närke följs molnen av regn eller skurar. I natt 7-12 grader och vi har en vind omkring väst, i natt sydlig vind. Södra Norrlands kustland, soligt men under dagen växer molnen till och i eftermiddag väntas skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Dagstemperatur 15-18 grader. I kväll delvis klart men i natt mulnande från sydväst, då 5-8 grader och vi har en svag växlande vind. Södra Norrlands inland och fjälltrakter, soligt eller växlande molnighet och någon skur kan förekomma. Idag 10-15 grader, i högre terräng omkring 5. I natt mulnande från sydväst och mot morgonen i Härjedalen skurar. I natt 3-7 grader och vi har västlig eller nordvästlig vind som i natt vrider till omkring syd. Norra Norrlands kust och inland, i Norrbotten och norra Lappland först soligt. Fram på dagen allmänt växlande molnighet med skurar främst i Västerbotten. Idag 12-17 grader. I kväll uppklarnande men i natt över Västerbotten och södra Lappland mulnande från sydväst. I natt 2-7 grader och vi har en svag växlande vind. Hela Norrlands fjälltrakter molnigt med skurar som kan förekomma. I natt 5-10 grader, på Kalfjället 0-5. I kväll och i natt mest klart väder. I natt över södra Lapplandsfjällen drar dock moln och byar av regn eller snö in söderifrån. I natt omkring 0 grader och vi har sydlig eller sydvästlig vind. så en sjöprognos med siktsammanfattning på samtliga farvatten måttligt i god sikt på Västerhavet och Östersjön tidvis regn. Utsikter till imorgon bitti. Skagerrak omkring väst 6-11 meter per sekund, i natt syd eller sydväst 8-13. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nordväst 5-10, i eftermiddag väst eller sydväst och något avtagande. I kväll syd eller sydväst, ökande 8-13. Bärnen, väst eller sydväst 2-7, i natt omkring syd 5-10. Södra och sydöstra Östersjön omkring väst 6-11. Mellersta och norra Östersjön omkring väst 2-7, tidvis växlande. Imorgon bitti omkring syd och något ökande. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken växlande 1-5. Imorgon bitti omkring syd på Bottenhavet 3-8 meter per sekund. Trevlig torsdag.
Trevlig torsdag, det vill vi ju gärna säga. Hej, Thomas Tengby här. Ring P1 tänkte köra idag också, så vår sluss sitter nu och väntar på era samtal. Vad var det nu du tänkte säga? Vad var det för debatt du ville starta? Ring till vår sluss 020 22 10 10. 020 22 10 10. Programmet startar 9:30, men du kan ringa redan nu. Välkommen.
Ekot börjar i USA. Där har en federal domstol stoppat president Donald Trumps så kallade Liberation Day-tullar från att träda i kraft.
Domstolen menar att president Donald Trump överskred sina befogenheter genom att införa generella tullar på import från länder som säljer mer till USA än vad de köper. Domstolen på Manhattan sa att endast kongressen har exklusiva befogenheter att reglera handel med andra länder. Stämningen, inlämnad av Liberty Justice Center på uppdrag av 5 små amerikanska företag, var den första stora rättsliga utmaningen mot Trumps tullar. Företagen, från vin- och spritimportörer till tillverkare av utbildningsmaterial och musikinstrument, hävdar att tullarna skadar deras affärsverksamhet. Stämningen är en av 7 inlämnade till olika domstolar mot Trumps tullpolitik. Peder Gustafsson, Boston.
Och handeln på Asienbörserna har under morgonen stigit efter beskedet från domstolen i USA, och Trumps regering har meddelat att beslutet överklagas. Tech-miljardären Elon Musk slutar jobba för president Donald Trumps administration, det här meddelar Musk själv på X. Musks besked kommer inte helt oväntat, och hans uppdrag för Trump-regeringen var tidsbegränsat och ändå skulle löpa ut snart. Tidigare i veckan så riktade också Musk kritik mot Trump och hans stora lag- och budgetförslag som Musk menar underminerar det besparingsarbete han stått i spetsen för. Så Sverige nu. Ekot har tidigare rapporterat om att tusentals inlästa läkarutlåtanden som ska journalföras har samlats på hög efter att region Gävleborg infört ett nytt journalsystem, Cosmic, i början av året. Flera andra regioner som nyligen bytt det här systemet har också rapporterat om problem. Till exempel varnar läkare för att remisser kan tappas bort i systemet. Och Cosmics leverantör Cambio säger till Ekot att problemen till stor del handlar om vilken konfiguration regionerna har valt och att man jobbar med att lösa problemen. I Karlstad bröt en kraftig brand ut vid 1-tiden natten till idag i en slöjdbyggnad vid Internationella Engelska skolan. Byggnaden är helt utbränd. Och branden har lett till kraftig rökutveckling över delar av Karlstad, uppger räddningstjänsten. Ingen person har skadats i branden. Vädret i Götaland till en början sol som till eftermiddagen varvas med stackmoln i de östra landskapen, och även i Svealand sol som under dagen varvas med stackmoln. I södra Norrland så väntas det efter en solig morgon bli stackmoln, och i kust och inlandet regn eller åskskurar. Även i norra Norrland till en början lite sol och sen så mulnar det på där. Det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Ja, vi kan väl bara instämma i att den där väderleksrapporten stämmer, i alla fall här i Småland, där vi sitter vid Helgasjön utanför Växjö på en brygga den här direktsända morgonen. Livsåskådning i P1 på temat Det heliga vattnet. Och vi fortsätter en halvtimme till fram till 9:30, och det är jag som heter Marianne Greip, och så har jag med mig Are Norrhava som är präst och meditationslärare. Och temat är som sagt det heliga vattnet. Vi har också med oss Lisa Henkow som till vardags är reporter i Naturmorgon. Som är i Sierra utanför Jokkmokk tillsammans med sin gäst sångerskan Elin Taylus. Och vi skiftar lite grann. Vi var inne på de fem världsreligionerna tidigare och beskrev vattnets betydelse inom religioner och livsåskådningar. Men nu är det källan vi kommer att fokusera på framförallt, som vatten. Vad tänker du på när man, alltså källa?
Tänker, just att källor har jag sett när jag har rest runt världen. Ofta i olika religioner och också utanför religionerna, speciella platser för människor. Man märker att det här är platser man kommer till och man beter sig inte hur som helst där. Man närmar sig med vördnad och att det liksom är någonting som alla tycks ha upptäckt över hela planeten. Det här är heligt.
Ja, och det här med att vattnet springer fram naturligt liksom ur jorden, det är också någonting fantastiskt.
Du nämnde ju det med mandéerna där, att det ska vara levande och rörligt vatten. Men det är också en sån här gemensam nämnare, att det ska vara verkligen levande vatten, alltså som är i rörelse. Det är liksom därifrån det kommer det här med att vi har dopfunt. Ordet funt som fuente på spanska eller fountain på engelska betyder ju källa. Så att dopfunten då, som är liksom den här stora, kan vara ett stenblock eller ett konstverk med en skål i, det är ju att man har flyttat in källan i kyrkan. Dopkällan betyder dopfunt. Så att jag menar, det har ju förändrats i Sverige redan innan det kristnades, så var källorna speciella.
Men du, var kommer vattnet från idag då, till dopfuntarna?
Från kranen.
Nej. Ja,
jo, det är väldigt lutherskt att säga. Ja, men du vet, i Svenska kyrkan har man också en historia gjort upp med vidskep och sådär. Det kan finnas en känslighet för att just det här vattnet, eller så här måste man göra. Alltså, nej, det var verkligen rent vatten, rörligt vatten som Jesus höll på med. Och vi får inte komplicera det. Å andra sidan har vi människor också ett behov av sinnlighet och skönhet och... Jag nämnde i min familj så åkte man och hämtade levande vatten precis innan hemmadopet i Norrhavre från den här bäcken. Så att det är både och där, tror jag.
Och jag tänker också att vatten, nu pratar du om de kristna traditionerna, jag tänker också på fornnordiska mytologin och sådär. Där finns ju vatten med många gudar som styr över vatten och floder och sjöar och... Och det var också platser där gudar och jättar och andra väsen möts och interagerar på vattnet. Det är lite spännande, tycker jag. Och så har vi då Njord som är kopplad till havet och vindarna. Och Rane, gudinnan som är liksom personifierar havet. Så har vi ju Näcken också. Mm. Men det jag tycker är lite spännande också, det är att vi hittar en källa i den fornnordiska mytologin, nämligen Urds källa. Och det var en källa till visdom och öde. Och vid den här Urdarbrunnen så bodde nonorna, tre stycken. Urd, Verdandi och Skuld. Och de öste varje dag ur Urdarbrunnen på den stora asken Yggdrasil. Alltså världsträdet då, som för att det inte skulle vissna, så öste de. Och det finns en liten vers i den poetiska Eddan. Kan inte du läsa den?
Gärna. En ask vet jag stå, Yggdrasil heter den. Dess höga stam är stängt med vit grus. Dädan kommer dagg som i dalar faller. Grön står asken vid Urds brunn alltid. Och där ur Völvans spådom.
Just det. Men sen så vet jag ju då att man byggde ofta kyrkor också vid källor. Det var där liksom, och man hittar ofta i riktigt gamla kyrkor, så hittar man ju en källa i en krypta liksom så.
Det är så spännande, en del av framgången också när man kristnade. För på brittiska öarna så har man också att källorna var liksom en slags, man kom närmare andra sidan vid källor. Hinnan blev tunnare mellan oss och Gud där. Det var just källor.
Och jag vet att ni också har källor i närheten, Lisa och Elin, ni som finns betydligt, ja, ni är ovanför polcirkeln helt enkelt, en bit utanför Jokkmokk i Sierre. Men också vid en bäck där som flödande vatten.
Ja, precis. För det är ändå så att källor är ofta lite hemliga, det är inte så lätt att hitta dem. Men vi var vid en källa igår, men Elin Taylus, sångerska, Och med anknytning till Udsha, en sameby här i närheten. Du har en speciell källa, en fysisk plats. Vill du berätta om den här källan och vad den betyder för dig?
Ja, men det är ju kallkällan i Udsha. Det finns två stycken. Men den här kallkällan, den ligger en liten bit in i skogen. Där vi får gå och hämta vatten. Att man bosatte sig och så i just på den här platsen har ju med kallkällan att göra. För att man kan hämta vatten ur dem året om. Men så går man den här lilla stigen och det liksom spänger och lite blött och mossan och hjortron, om hjortronen är där, och så öppnar sig den här lilla källan där man kan se hur vattnet bubblar upp ur marken, och det är en rörelse hela tiden där, och så är det som sand och som en liten grop, och alldeles klart. Och det här är ju det godaste vatten jag vet. Och jag känner att det är så fullt av liv genom att det har fått röra sig djupt inifrån jorden och silats genom liksom sand och allt.